Du lytter til P1.
På scenen i Oslo Spektrum sto en av Norges mest, ja, skal han si, utleverende og ærlig og uredd, ikke vet jeg, komikeren, forfatteren, programlederen, alles venn, den til nå evig single Else Kåss Furuseth, som ifølge seg selv aldri hadde sett en bip i edru tilstand, og den utkårede Tommy fra Sandefjord. 7500 mennesker satt i salen og jublet over kjærligheten og over den gale Else som leide Spektrum for dette formål før hun i det hele tatt hadde kjæreste. En slags blind love med åpne øyne og deadline og scene og jubel. Og jeg, som kun så dette gjennom løpende nyhetsoppdateringer og sosiale medier for begeistret venner og tilfeldige kjendiser, tenkte at nå vi her. Vi lever i Truman Show. Dette er showet der en mann lever totalt inn i en reality. Vi Truman Show. Og det eneste jeg vil er å spise popcorn, gråte over kjærligheten og håpe at lerretet aldri revner.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Åh, Hassan, du klar til å gifte deg i Spektrum?
Ja, det skal, man skal måske lige forklare til danske lytter, at Spektrum en stor scene i Oslo, ikke?
Og den her 7500 sæter, ja.
Ja, altså den her komiker havde ligesom inviteret til sit eget bryllup med en mand, hun endnu ikke havde fundet. Er det rigtigt forstået?
Ja.
Ja. Og så giftede hun sig på scenen.
Ja.
Ja, altså jeg ved ikke, om I ved det, men jeg havde jo en plan om at fri til Sara, min kæreste, på morgen-tv, hvor jeg skulle sidde sammen med den norske ambassadør
på
det tidspunkt, hvor det norske kongepar var i Danmark på besøg. Ikke?
Ja.
Så jeg havde ligesom planlagt sådan en, et meget hemmeligt frieri til Sara, som min datter Sonja var involveret i og så videre, ja. Så vi kunne sikre, at Sara sad og så tv, mens jeg var på morgen-tv, ikke? Og så ville jeg så gå på knæ og fri til Sara. men så fortalte Saras veninde mig, hun sagde til mig, du ved jo godt, at Sara hader offentlighed, ikke?
Ja.
Hvorfor vil du gøre det her?
Ja.
Og så lod jeg være, så valgte jeg i stedet for her for nyligt at fri til Sara på et tidspunkt, hvor alle børnene var i komplet kaos. Altså hun sad og ammede Bertel, Mogens græd, Sonja var i gang med noget, og vi var alle sammen i morgentøj med dårlig ånde og havde ikke spist endnu. Og så gik jeg på knæ foran Sara og friede til hende i et helt almindeligt hverdagsøjeblik, som jeg nu ødelægger ved at tale om det på radio.
Ja, men Hassan, hvad var det som fik dig at fria just då?
Jamen, fordi det skulle være så hverdagsagtigt som overhovedet muligt. Altså, det skulle være en hyldest til det øjeblik. Ikke til forfængeligheden og offentligheden og opmærksomheden, men en hyldest til det lille øjeblik, hvor familien er samlet, og det føles som om ingenting hænger sammen, men alt hænger netop sammen.
Jeg har også været med om et sånt frieri en gang, og jeg sa självklart ja. Det er jo det her som er livet, helt enkelt, familien.
Sa Sara ja?
Ja, men hun så mest af alt forvirret ud. Altså.
Men hun kommer ihåg, hun husker, at du har friat til hende, du har påmint hende.
Det gør hun, ja, fordi Sonja filmede det.
Ja, bra.
Åh, nej, Åsa, du er jo gift, så du skal vel ikke på Spektrum. Synes du, det er en god idé?
Nej, men jeg skal aldrig mere gifte mig. Altså, jeg er klar med det der. Nej, du er klar med Hilde, du då?
När jag såg dig, Hilde.
När jag såg dig igår kväll, för vi är ju faktiskt i Oslo samman allihopa, fast vi sitter
på Värsvadrum.
Ja, just det. Då såg jag att Hilde hade en ny ring på fingret. Och jag skrek högt i restaurangen. Har du gift dig, Hilde? Men det hade du ju inte.
Åh, jag borde sagt det.
Men det kunde vara att vi skulle liksom haft ett offentligt projekt, alltså en planläggning av ditt bröllop här i radio?
Ingen måte kan jag bara säga rätt ut nu, Hasson. Det kommer inte till att ske.
Men vad modiga de är. Alltså, nu måste jag fråga på åldern. Hur är det med min ålder?
Else 43 och Tommy är 50 snart.
Nej, det jag älskar den där historien. Jag vill önska allt lycka till från Sverige här.
Ja, helt klart också för Danmark till Else och Tommy.
Tommy tycker om mig och jag vet att det är sant. Vi är på Gardermoen för att vi ska på en konferens och snacka om ett stort och viktigt tema som är stort och viktigt i både Norge, Sverige och Danmark, nämligen äresvåld och alltså negativ social kontroll. Och vi kan gå rätt till Sverige. På 5 år är tal på unge som lever under negativ social kontroll, hedersförtryck i Göteborg blitt fördubbla. Det visste nyligen en studie som Örebro forskare har gjort på uppdrag av Göteborgs by. Alltså fördubbla på 5 år. Så läste jag den nyheten och så var jag allikevel inte så överraskad också. Förstår du det?
Nej, inte riktigt. Alltså, jag blev väl inte så överraskad med tanke på att Sverige har väldigt många nya invånare på de här 5 åren har vi fått. Då får man ju börja om, så att säga, med att traggla svenska värderingar och vad det nu kallas för. Så, eller vad tänker du? Att...
Nej, jag bara tänker att det är en utveckling som vi ser överallt i Norge också. Så rapporterade IMDi, som är integrering och mångfaldsdirektorat, om att åren med covid gjorde också att det blev flera som rapporterade om negativ social kontroll. Det var flera som blev sent ut av landet på uppdragelsesturer. Det var flera som rapporterade om tvångsgifte och så vidare. Och det är ju en utveckling som man ser, men det andra punkten i den rapporten handlar om att unga har större tillit till religiösa myndigheter. Och detta sker samtidigt. Mm. Vad tänker du, Hasson?
Ja, nej, alltså självklart kommer det inte bag på någon att utvecklingen är sådan i Sverige. Alltså, och självklart kommer det inte bag på någon att utvecklingen är sådan i Göteborg. Alltså, med den förändrade befolkningssammansättning så är det också en förändrad kultur med några förändrade vanor och några förändrade vanor och traditioner. Och det är ju det man så ser i undersökningarna, alltså... Det kan ikke komme bag på nogen, tænker jeg. Men det, der måske kommer bag på nogen, det er, at udviklingen i Danmark faktisk ligner den i Sverige. Mm. På den måde, at man ser en ny type berøringsangst, ikke? Hvor alle ligesom har anerkendt problemet, men ingen rigtig taler om det. Og dem, som taler om det... oplever en form for, hvad kan man sige, ekstrem voldsom reaktion, næsten udskamning, ikke? Og det gør også, at den her nye udvikling bliver svær at kommunikere ordentligt om, ikke? Og man taler jo om, at der i Danmark er enorme, eller måske ikke enorme, men store mørketal, når det kommer til æresvold og æresdrab og... det, som nogen kalder negativ social kontrol, men som egentlig burde hedde æresrelateret social kontrol. Ikke?
Ja. Ja, altså, hvad som menes med det her begreppet, då, det er jo, at man tycker at man har været utsatt for fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt våld eller kontroll. Och det är ju förfärligt stora siffror, såklart. Och frågan är ju då hur kan man prata om det här? Alltså i Göteborg så har man ju satsat väldiga resurser på att informera och prata och utbilda och så vidare. Hur kan man göra det utan att stigmatisera de här grupperna som det handlar om och så. Det är ju otroligt känsligt. Men jag håller med Hilde att det är en siffra här som sticker ut. Och det är att 60% av de här ungdomarna som är med i den här studien, som omfattar 900 personer ska vi säga, de känner ett ökat förtroende för de religiösa ledarna. Mm. Och då är frågan om de gör det efter att de har, om de har haft ett samtal om att de har blivit utsatta för en hederskultur, och efter det känner förtroende, eller har de aldrig pratat om det med dem och känner förtroende. Förstår ni vad jag menar? Mm. Det beror på vad man pratar med en religiös ledare om, kanske vad man har för. Mm. Man kan få både hjälp och inte hjälp.
Ja. Ja, nej, for det, altså, det virker jo som at det er en økning i, altså at religion spiller en stadig viktigere rolle i mange samfunn, og det til tross for at man tror man lever i en mer sekulær verden. Og så er det som du sier, Hassan, denne såkalte berøringsangsten som vi har snakket om lenge. Det kom ut en bok i Norge med to politifolk, Terje Bjøranger og Gunnar Svensson, som har skrevet bok om æresrelatert kriminalitet, fordi de ønsker å rett og slett tøffe opp alle som kommer i nærkontakt med utsatte, som de sier. At unge, oftest jenter og kvinner, så blir kontrollert, trua, isolert og tvangsgifta for å i storfamiliens navn. Og Terje Bjøranger og Gunnar Svensson har jobbet med denne problemstillingen fra politiet, fra Kripos, veldig lenge, og har hatt flere tusen saker. Men det en ser er at når den boka kommer ut, så i stedet for å gå inn og diskutere funnene deres, så blir diskusjonen, er de rasister eller ikke? Er dette å henge ut en stor gruppe mennesker? Og på en eller annen måte forstår jeg det. Fordi hvis jeg hadde levd i et samfunn, jeg hadde opplevd at jeg hadde oppført meg og vært på en måte som, ja, altså strukket meg og prøvd å tilpasse meg det samfunnet jeg var i, og så bli fortalt at alle som er som deg, de er som dette, så vil jeg selvfølgelig kjenne på en stor irritasjon. Men det er noe som, altså, det er noe med at vi kommer på et vis ikke videre etter den debatten, og jeg lurer på hvorfor det er sånn.
Men det er jo, altså det er der er vel ikke nogen, der siger, at alle er som dette. Altså, til nogen, vel? Det er jo, altså, man påtaler jo et fænomen, ikke? Og nogle steder er det undersøgt, og tallene viser en markant stigning. Og derfor adresserer man fænomenet. Det handler ikke om alle muslimer, eller alle indvandrere, for den sags skyld. Og det er der vel heller ikke nogen, der siger, det gør. Altså, men der er sådan et, nu du nævnte det der, Hilde, med en større religiøsitet, eller at man i hvert fald opsøger de religiøse ledere frem for at opsøge kommunens repræsentanter som ung, ikke? Når man har problemer. Der er måske en mistillid, som retter sig mod majoritetssamfundets repræsentanter, ikke? Og så finder man over i sin egen gruppe den skulder, man kan græde ud ved, ikke? Og det er jo en forståelig mekanisme, men det er samtidig en lidt deprimerende udvikling, synes jeg, fordi at vi også ved fra undersøgelser og fra mange, for eksempel bogudgivelser, at der blandt unge mennesker foregår både selvsegregering og social kontrol imellem de unge, ikke? G.T. Amiri har skrevet om det her, ikke? Den danske forfatter og debattør, ikke? Og undersøgelser fra ungdomsuddannelserne i Danmark viser, at de unge udøver social kontrol over for hinanden, og faktisk rigtig ofte de unge kvinder, ikke? Og det baserer sig på religion og på kultur og på socioøkonomiske forhold, ikke? Og det synes jeg, altså det bliver, jeg bliver så ærgerlig over, at det foregår, ikke? Altså selvsegregering og indbyrdes social kontrol, ikke?
Jeg ska bara korrigera lite. Jag håller med dig, Hassan, hela vägen här. Men vad som faktiskt framgår av den här undersökningen också, som handlar om Göteborg, det är att de ungdomar som vänder sig till socialtjänsten som har hand om hederskultur. De känner ett ökat förtroende. Och det är ju positivt. Det visar ju liksom ändå att socialtjänsten arbetar på rätt väg med det här. Mm. Och det, man måste liksom lyfta fram det som ändå är bra. Jag tänker att jag skulle vilja veta mer om när en hedersrelaterad social kontroll negativ såklart går över i den här gränszonen som handlar om att föräldrar vill ha kontroll över sina barn överhuvudtaget. Alltså om man lever i de här områdena, så det vet vi ju, så kan det vara ganska våldsamt, det kan vara farligt, det kan finnas många frestelser, det kan finnas risk att barnen dras in i verksamheter som man inte vill. Den gråzonen där skulle jag... Det finns säkert de som kan väldigt mycket om det här. Jag gör det inte. Men det är ju ganska viktigt att ta med den variabeln, tänker jag, när man pratar om det här. Det man själv kan uppfatta som barn, att det här är hedersrelaterat, kan till stora delar eller väldigt mycket faktiskt handlar om att man vill skydda sina barn bara från att hamna i trubbel.
Men i hvor stor grad upplever man att man tillhör ett samfund? Lärare rapporterar om att i ett klassrum nu så är det väldigt många barn som inte ser på sig själv som norske. Mm. Och det är till trots för att de är födda i Norge, de har föräldrar som är uppvuxna i Norge och kanske till och med födda i Norge, de ser inte på sig själv som norske. Och det är det som är den självsegregeringen Hassan, som du snackar om. Att man bevisst väljer sig ut av det samfundet eller den kontexten som man bor i. Och jag tänker också att det hänger samman med en annan större globalisering också. Alltså historier som flyr över landegränserna som vi inte vet om i våra egna land, som det är exempel på sånt. Men och så på toppen av det hela så är det denna här de nyheterna som kommer som rammer hårt både i Sverige, Danmark och Norge i ögonblicket, med en ökande kriminalitet som är i färd med att göra ännu större sprickor då mellan så kallt majoritet och minoritetssamfund.
Absolut, men jag skulle ändå vilja lägga till någonting här att mycket av det här, jag känner mig inte svensk, norsk, whatever, dansk, det tror jag är självisolation. Men vi har ju också haft ett narrativ i 20 år nu, i alla fall i Sverige, vad man är när man är svensk. Och det är det som är väldigt mycket av högerpopulismens projekt i hela världen nu. Vad är man när man är amerikan? Vad är man när man är dansk? Mm. Vad är man när man är? Och så vidare. Och man då får höra att man ser inte ut som en svensk, man låter inte som en svensk, man tänker inte alltid som en svensk, ja, men då är man inte heller svensk. Och då, det finns ju en dialektik i det här som jag tror att man inte får glömma bort.
Ja, alltså Åsa, jag tror att du har fullständigt rätt att det handlar inte kun om selvsegregering, det handlar också om segregering. Alltså om man kunde ändå kalla det utstötelse.
Men det handlar om ideologi också. Vem har rätt att vara här och inte?
Ja, men alltså på en måde så alltså när jag har ju försökt att läsa upp på vilka formuleringar der är omkring danskheden, och där var man ser dem tydligast, det är i de här medborgarskapsprøver, ikke? Eller tilslutninger till danskheden i forbindelse med indfødsretsprøven, ikke? Altså der är ju bestemte ting som man liksom säger ja till när man väljer att bli dansk. Alltså en hyllest till de danska värdier, kan man säga, man förpliktar sig till, ikke? Og det synes jeg på en måde er noget meget reelt, altså noget meget, jeg vil endda kalde det noget meget smukt. Altså, jeg synes, det har været mere besynderligt alle de år, hvor danskhed var sådan noget flydende noget, som man ikke forstod, hvad det var, man egentlig skulle kunne deltage i, ikke? Altså, handlede det om at spise pølser og se fodbold, eller hvad var det at være dansk, ikke? Og der vil jeg sige, det her med, at det nu er løftet op på et principniveau, det er ret vild med, ikke? Fordi så kan man jo ligesom se, hvad det her fællesskab består af, hvilke idealer, der er i dette fællesskab, ikke? Men for lige at vende tilbage til det, du sagde, Åsa, ikke? Fordi segregeringen, den foregår også nu fra hvid dansk side, ikke? Det er ikke kun brune danskere, der selvsegregerer. Det er også hvide danskere, der selvsegregerer. Jeg vil våge den påstand, og det kommer til at være kontroversielt, ikke? Men jeg vil våge den påstand, at enhver, der har ressourcerne til det, vil købe sig fri af mangfoldigheden, ikke? Og det er godt klar over, at det er en kontroversiel påstand, men det er det, jeg ser. Jeg ser ikke, at folk opsøger den diversitet, som de påstår, de elsker.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familjeterapi.
Där man vet vem det är de har hjälpt så finns det spår till allt ifrån förortsgrupperingar via MC-gäng till det man kallar etniska nätverk ibland. Så att de flesta former av kriminella nätverk har någon gång använt någon möjliggörare.
Det har kommit ut en stor rapport i Sverige. Brå, det är alltså brottsförebyggande rådet, möjliggörare för kriminella nätverk. En ny rapport som viser altså at det finnes en rekke såkalte muliggjørere i legale sektorer som hjelper kriminelle nettverk. Den rapporten ble plukket opp i Danmark av justisministeren, som la fram de tallene og ble etterpå kritisert i knallharde ordelag, Hassan, for å ha bommet både på tall og på rapport.
Ja,
hvad var det som skete altså, egentlig?
Ja, det var, nu var det ikke justitsminister Hummelgaard, det var Socialdemokraten Frederik Vad. Men det er jo interessant nok, fordi Hummelgaard, justitsministeren, har også endt i problemer, fordi han har samlet et citat op fra Sverige, ikke? Hvor han ligesom har læst i Kristeligt Dagblad, at den svenske statsminister Ulf Kristersson har sagt, at bandekrigen er blevet til en borgerkrig. Ikke? Mm. Og det har justitsministeren så...
Indbørdeskrig måske vi oversatte.
Boerkrig
er indbørdeskrig.
Ja, men det har Ulf Kristersson ikke sagt, så det måtte, justitsministeren også og Kristeligt Dagblad korrigere. Ikke? Men det her Frederik Vad, som er socialdemokrat, ikke? Ligesom justitsministeren, han har jo brugt denne her undersøgelse fra Borg til ligesom at dokumentere noget, han kalder en herskerattitude, som udspiller sig i Sverige i sin fuldkommende form, ikke? Altså, at der er en bestemt, jeg synes, det lyder som en bestemt herskerkultur, som nu infiltreres ind i det svenske samfund ved hjælp af 10.000-vis af muliggørere, altså møjliggørere. Altså, muliggørere skal man måske lige forklare, at det er en form for... altså, nogle mennesker, der arbejder inden for systemet, som via deres kontakt til de kriminelle netværk muliggør kriminell aktivitet, kunne man sige.
Ja, altså, hvad den her BRÅ-rapporten viser, det er, at det finns massa kriminella nätverk som utnyttjar släkt och vänner och andra hangarounds innanför systemet. Alltså till exempel de arbetar på bank eller som mäklare i socialtjänsten, till och med i polisen och åklagarväsendet.
Som advokater,
men det här har vi pratat om tidigare också, att väldigt mycket av den här gängkriminaliteten har möjliggjorts genom att man köper det som en gång vi ägde gemensamt. Alltså, eftersom vi har privatiserat välfärden så mycket, så finns det också möjlighet för gängkriminella att köpa vårdcentraler eller assistentverksamhet och så vidare. Och det här utnyttjar man ju.
Men det som sker nå er at vi ser den samme type økning av kriminalitet i Norge og også i Danmark. Og denne uken her har det vært massiv dekning av skyting i gatene i Oslo. Altså at det nærmer seg bykjernen på en helt annen måte enn vi har sett før. I går var det en uppdraggranskning som kom i Sverige som handlar om hvordan kriminelle nätverk rekrutterer barn. Samtidig har vi saker i Norge der, altså nede i barneskolen, har man altså barn som går med kniv eller som true och så vidare. En rektor som var nyligen ute och sa att föräldrar må börja och följa med på vad det är som egentligen sker med sina egna barn på en barneskole. Och då jag såg klipp ifrån Uppdrag granskning från igår, det var en Uppdrag granskning som hette Skytarna, så ser du maskerade kriminelle extremt cynisk snakke om hvordan de helst vil rekruttere barn som også er litt feige.
Men sen så søker jeg også noen som kanskje er litt feige av seg, så det går å skremme barn til det de vil ha skjøret.
Du begynner med å gi deg en 100-lapp, og så går du kanskje opp til 500 kroner, og så får du håndlangere. Altså, de kriminelle gjør ikke lenger jobben selv, men de selger barna foran seg som de ser på som soldater. Og dette er jo en utvikling som man kan si at man har sett i Sverige. Det kommer også nå til oss. Og da må vi virkelig gå i oss selv for å se på alt vi har så langt gjort som ikke har hatt noen form for effekt.
Helt sikkert. Men altså der hvor diskussionen nu har forandret sig, altså lige pludselig i løbet af sidste uge, er diskussionen gået fra at dreje sig om danskere med indvandrerbaggrund, som udfører kriminalitet, til at handle om velintegrerede samfundsborgere med, med anden etnisk baggrund, ikke? Som lever i en form for modkultur til majoritetssamfundet, ikke? Altså danskere med indvandrerbaggrund, som på overfladen virker til at være velintegreret og veluddannet, modarbejder de danske værdier, ikke? Og det er jo et vildt skridt, der er blevet taget i Danmark, og det er jo derfor, reaktionerne er så voldsomme, ikke? Fordi der i denne her, hvad kan man sige, infiltrering af det danske samfund kan ligge en mistænkeliggørelse af alle med anden etnisk baggrund. Det kan der ligge, ikke? Også mig. Altså, jeg hedder Hassan, ikke min far fra Pakistan, ikke? Der kan jo potentielt ligge en mistænkeliggørelse, ikke? Men hvad gør man, hvis det her fænomen er under udvikling? Altså, hvis vi ser politibetjente, læger, undervisere, socialrådgivere osv., som medvirker til at opbygge en modkultur, som infiltrerer det danske samfund. Hvad gør man så? Altså, man er jo nødt til at kunne tale om det her, ikke? Og det er ikke kun Frederik Vad, der påtaler det her, og han blandede tallene fra to rapporter sammen og drager nogle konklusioner, som måske er lidt stramme at drage. Det er mange forskellige mennesker, fra højre til venstre, der nævner det her fænomen, ikke? Altså for eksempel Kasper Grunemann, som er seniorkonsulent hos Socialistisk Folkeparti, ikke? Han siger også, at det her foregår, ikke? Ude i de etniske minoritetsmiljøer. Der medvirker man til social kontrol, også når man er veluddannet og har en plads i samfundet. Og jeg siger man, men det betyder ikke, at det er alle, der medvirker til det. Men det forekommer det her, ikke? Den her medvirken til at opbygge en modkultur. Ikke?
Jeg
modborgerskab.
Jag tycker jag ser ett lite paradigmskifte, eller vad jag ska säga. För att när ni i Norge och Danmark har pratat om Sverige, då har det varit så här, så där kommer det aldrig bli hos oss.
Så där jo, jag har sagt det kommer att bli så hvis vi inte gör något.
Men Hilde, det är faktiskt
många
sant.
Många gånger.
Det har du faktiskt sant, och folk har tittat på det så här lite skeptiskt. Jag tycker jag ser nu framförallt kanske mest från Danmark egentligen, att man tittar på Sverige och säger oj, oj, oj. Oj, oj, så där kan det också bli här.
Yeah.
Så jag tänker så här, jag kan ju tycka kanske att framförallt Danmark har varit lite uppnästa så där, lite malliga i överlägsna gentemot hur dåligt det har gått i Sverige. Men jag ser inte det här med någon skadeglädje alls. Det är bedrövan som jag ser att även kriminaliteten ökar i Danmark nu.
Ja,
vi har i Norge, men det har vi pratet om förut. Ja.
Mm. Vi har også din, hvad hedder det, din påtale er meget, hvad hedder det, rammende, ikke? Og den rammer også mig personligt, fordi jeg har indtil for nylig sagt, det kommer ikke til at ske i Danmark, men jeg er i tvivl. Altså jeg synes jeg ser en altså en udvikling, som går i den forkerte retning. Altså det, og det fortvivler mig. Altså jeg bliver dybt ulykkelig over det her. Ikke? Men vi har en højrefløjsdebattør, Michael Jalving hedder han, som har beskrevet netop det, du påtaler, Åsa. Ikke? Han siger, at hvis man sammenligner Danmark og Sverige, så er der tale om to slags katastrofer, forfra og bagfra. Sverige bragede frontalt ind i katastrofen, mens Danmark bakker langsomt ind i den. Ikke? Mm-hmm. Men at resultatet måske vil blive det samme? Vi ved det jo ikke. Altså, det kan jo også være, at alt kommer til at gå meget bedre. Men det ser lidt sort ud lige nu.
Ja, vist.
Norsken,
svensken og dansken.
Denne uken så gikk høyre nasjonalister, altså nazister, inn på et debattmøte i Sverige og kastet røykbomber. Altså nazister som kaster røykbomber inn i et helt legalt politisk møte, der Venstrepartiet var, Miljøpartiet var, og der Expo, som er dette magasinet som jobber særlig med å kartlegge høyre ekstreme ideologier og grupper, litt tilsvarende filternyheter i Norge, og der rett og slett et møte ble stoppet på denne måten her, og det sier noe også om en økende aggresjon. Dette kommer samme uken som det har vært store diskusjoner, særlig på plattformen X, rundt en høyre ekstrem person som påstår å ha lokket en somalisk venstreaktivist i en felle. Jeg kan sitere han fra X, der han sier «Jeg tok en for laget», og han sier at han lokket henne til seg, og om det var et forhold eller ikke, det er vanskelig å si, men i alle fall så har hun, han har masse lydopptak og så videre, som han da har offentliggjort, og satt henne selvfølgelig i en grusom situasjon. Men jeg tenker det at disse tingene kommer parallelt med at denne aggresjonen mot Expo kommer opp, det kan man si, det kan vel godt være tilfeldig, men det sier noen ting om en stemning når du er villig til å gå så langt og operere som om det er en krigssituasjon eller en spionsituasjon.
Ja, det er alldeles riktigt. Og en av dem som attackerades i Gubbängen den här veckan i när alltså stort antifascistiskt möte som blir attackerat med tårgas och med eller blir attackerat med rökbomber och de sprayar lokalen och det är flera skadade. En av dem som attackerades heter Mattias Våg och han har varit i en domstolssak med högerextremister och så vidare och det är väldigt konfliktfyllt. Och vi hade en bölja för några år sedan när det var mycket sånt här och sen så stillade det sig och nu är det på väg tillbaka. Och det, jag tror att det här är början på någonting. Jag tror inte att det här är one shots utan jag tror att det här är någonting som vi kommer att få se den kommande tiden mycket, mycket skarpare än förut. Det amerikanska presidentvalet kan spela in. Det kan finnas mycket annat som, eller att det bara är ideologisk övertygelse från många håll här. Ja.
Ja, jag tror också vi kommer till att gå in i en mycket hårdare tid, ikke? Hvor linjerna har trukket skarpare upp och så vidare, ikke? Och vi kommer ju især till att bli konfronterad av vores egna önskar för vores egna stater, ikke? Fordi de regler som vi i de her nye situationer vil blive tvunget til at lave, ikke? Er det så regler, som kommer til at gøre, at vi udøver sindelagskontrol, ikke? Og vil kræve ensretning? Eller er det regler, som er gode og sunde og kloge for demokratiet, som skal sikre dets overlevelse, ikke? Altså, må man være dansk medborger og modstander af demokratiet, for eksempel, ikke? Kan man lave en lov, der forbyder det, ikke? Og vil folk synes, at det er nødvendigt at lave sådan en lov, ikke? Altså sådan nogle spørgsmål tror jeg, vi kommer til at konfronteres af i fremtiden, ikke? Og dermed vil vi også komme til at blive konfronteret af vores egen, hvad skal man kalde den, fascisme, ikke? Altså, hvor langt vil vi gå for at sikre vores stats overlevelse, vil være det spørgsmål, som vi jo nok vil være tvunget til at spørge os selv om, ikke? Snart, meget snart.
Jeg tror også, at det her ordet demokrati har jo, for mig i alle fall, det har jo urholket så mycket så att det inte betyder någonting snart. Men om man skulle föreslå till exempel att demokratin också ska handla om vad vi äger gemensamt, alltså ekonomisk demokrati, då uppfattas man som antidemokrat. Så att jag tror att det här är ett ord som man kommer att kunna vrida och vända på hur mycket som helst i sina egna, med sina egna agendor för att reducera folk, utestänga folk, lyfta upp andra och så vidare. Ja, det är här en utveckling vi kommer att återvända till, tror jag, här i våran podd.
Men har du en tanke om ett samfund som du vill försvara där, och så har du någon tanke om att det är något i det svenska du tänker är värt att ta vara på?
Ja, gud ja. Det är väldigt mycket med Sverige som jag tycker väldigt mycket om. Självklart. Och det är ju ett Sverige som är resultat av en lång politisk kamp. Det är ingenting som var fixt och färdigt, utan Sverige är ju precis som Norge och Danmark resultat av stora stridigheter. Alltså, ska vi ha allmän rösträtt eller inte? Ska vi ha jämlikhet eller inte? Ska vi ha fri abort eller inte? Allt det här har vi. Ska vi ha generell välfärd eller inte? Det är ju strider, kamper som jag är stolt över att den sidan som jag håller på har vunnit, men som man nu också är på väg att förlora. Jag förvånas lite över frågan, Hilda. Varför skulle inte jag vilja försvara Sverige?
Nej, för
mig, det är ju för att det är så många svenskar, Hilde. Det du väl refererar till, det är att Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt, så många svenskar liksom har sagt, det finns inte något svenskt att vara stolt över. Är det inte det du tänker?
Jo, det är ju många år sedan nu de skulle uttrycka sig annorlunda idag, men för diskursen ändrar sig. Och, men menar du med försvar med vapen i hand eller
nej,
eller
jag tänker också på, alltså när du säger att ordet demokrati har blivit uthulat så våldsamt att det inte är så mycket igen, så känner jag att det är jag uenig med dig i. Fordi jeg forstår hva du mener når du snakker om fordeling av ressurser og økonomisk demokrati og så videre, og så snakker du om at du blir sett på som radikal hvis man sier det. Men der ligger jo tross alt en ordning i bunn i det nordiske samfunnet. Man har trepartsmodeller, man har valg som er åpne, man har tradisjonelt høy tillit til institusjonene. Og i den grad man da skal forsvare noe, så tenker jeg at for min del, det er det jeg vil forsvare.
Ja, men det blir selvklart.
Og det å da tenke at... ja, hvilke krav stilles det til folk som kommer hit utenfra? Er du antidemokrat, så mener jeg det skal påtales. Jobber du mot det systemet som tross alt har holdt velferdssamfunnet våre oppe, så skal det påtales. Og kanskje det til og med skal være sånn at du ikke er velkommen.
Men
det er det radikale.
Men om jag får förklara mig då. I Sverige så har vi alldeles nyss haft en NATO-process där vi har gjort avkall på flera av våra yttrandefrihetsrättigheter till exempel. Vi har också sedan 30 år tillbaka så finns det en allmän idé om att demokrati är detsamma som marknadsliberalism. Det finns inget land i världen som har gått så långt i den frågan, som har privatiserat en massa saker som vi en gång ägde gemensamt och också kunde besluta över gemensamt. Amnesty International kom med en rapport den här veckan som visar att Sverige tappar vad gäller medborgerliga rättigheter som till exempel att civil olydnad. Där tappar Sverige. Greta Thunberg presenteras som antidemokrat. Alltså, det här är en diskussion som pågår i Sverige. Vad är demokrati och inte demokrati? Allmän rösträtt och så vidare. Det är så självklart för mig att det ingår i det begreppet. Utan jag pratar om det som är utöver den allmänna rösträtten. Det är ju där striden står.
Men det er måske også fordi, at vi rent historisk i vores tre nationer har puttet mange ting ind under demokratibetegnelsen, som egentlig hører til over i kulturbetegnelsen eller værdibetegnelsen. Ikke? Fordi det har været så farligt at tale om nordisk eller dansk kultur eller nordisk eller danske værdier, så man talte om demokratiet i stedet for. Ikke? Men altså, jeg vil sige, altså min far kom til Norden, ikke? Han var faktisk i Sverige, før han var i Danmark. Ikke? Min far havde altid sagt, Norden, det er sådan et sted, jeg gerne vil leve mit liv, ikke? Og det er det, jeg står på skuldrene af. Norden er sådan et sted, jeg gerne vil leve mit liv, ikke? Og som Åsa opsummerer, så er det noget, vi er kommet frem til gennem rigtig mange generationers kampe for bedre forhold, ikke? For kvinder, for arbejderklassen, for de fattige. Altså en demokratisering, ikke? Et velfærdsstat, som baserer sig på nogle værdier, som vi skal hylde, ikke? Som vi må holde fast i, ikke? Problemet, det som jeg forsøger at tale med jer om, ikke? Det er, hvad sker der den dag, vi kommer på kant med de værdier i forsvaret for de værdier, ikke? Hvad sker der så? Hvad sker der den dag, hvor vi er nødt til at ty til yderligheder, for at staten, vores stater ikke smuldrer? Ikke? Det synes jeg er det interessante spørgsmål, når vi må opgive de nordiske værdier for at forsvare de nordiske værdier.
Netop, ja.
Ja, frågan är ju hur smalt eller brett demokratibegrepp man vill ha. Jag vill att det ska vara så brett som möjligt. Skulle jag säga. Det handlar inte bara om allmän rösträtt, utan det handlar också om hur vi ska leva ett liv där vi delar på resurserna. Hiss
och diss. La oss komme fram till ukens hiss och diss. Åsa, vad är din hiss och diss?
Ja, veckans hiss för mig, det är att Bernie Sanders har tagit upp kampen mot de giriga, snåla danskarna. Det är nämligen så att Novo Nordisk har satt en högre prislapp på Ozempic i USA än i andra länder. Och det här gör att myndigheter går i konkurs och de ska subventionera det här. Så att han har fått senaten att inleda en utredning och en dialog med Novo Nordisk. Heja Bernie Sanders! Min diss... Det går till att operan i Stockholm ska äntligen renoveras och byggas om. Men det här som presenteras, det är en lösning där orkestern ska ha andra lokaler, vilket gör att de måste frakta sina dyrbara instrument varje dag fram och tillbaka. Och det här låter som en väldigt krånglig lösning, så det är min diss. Och du då, Hilde?
Min hiss er altså mannsutvalgets rapport. Endelig etter 2 års arbeid så har mannsutvalget, det norske mannsutvalget, regjeringsoppnevnt, kommet ut med sin rapport med 35 råd, og de rådene skal vi selvfølgelig se på, og kanskje vi skal snakke om de her også. Så det er min hiss. Min diss er koranbrenneren Salvan Momika, som skulle søke asyl i Norge. Han kom til Norge, men her orker han ikke være, for her var det så dårlig mat.
Så han blev utkastad faktiskt, Hilde.
Han blev utkastad, men han hater Norge. Han hater Norge fordi der er så dårlig mat her.
Og da tenkte
jeg, kanskje det løsningen, alt for god mat i Sverige, tenkte jeg. Hassan.
Jo, altså ugens hiss og diss fra min side. Jeg begynder med ugens diss. Jeg ved godt, det er den forkerte rækkefølge, men den skal gå til Bremen Teater i København, som dropper komikeren Brian Mørks selvudnævnte racistiske comedy show. Spillestedet havde booket datoer, men ønsker ikke alligevel at opføre showet. Så har komikeren tilbudt at leje salen for sin egen regning, fordi spillestedet sagde, vi kan ikke sælge billetter til det her, men han må stadig ikke komme ind på Bremen Teater, så ugens dis går til Bremen Teateret i det centrale København. Ugens hiss. Ja, jeg ved ikke, I ved det sikkert, men Per Fly har lavet en spillefilm om Dag Hammarskjöld, Altså ja. FN's berømte generalsekretær. Den er netop kommet ud. Michael Persbrandt skulle være fantastisk som Dag Hammarskjöld. Jeg har ikke set filmen, men filmen førte til, at jeg begyndte at læse om Dag Hammarskjöld, og så stødte jeg på hans udgivede tekstsamlinger. Hans dagbogsnotater gennem alle årene, som udkom i 1963, som hedder Vejmærker, altså Vægmærken, mm-hmm. eller noget, som jeg begyndte at læse i, og det er jo fantastisk, altså, jeg har ikke, altså, det er jo filosofi, og altså dybe følelsesmæssige konflikter, menneskelig kompleksitet og så videre. Det er altså jeg anede ikke, Dag Hammarskjöld var en så stor og profund kunstner og tænker,
som jo, han var. Jo, det var jo intellektuell og mand, som funderer väldigt mycket över existentiella frågor som är tidlösa.
Ja. Må jeg læse et lille citat for jer?
Ja, det kan du gøre.
Fra den her, altså den den længste rejse. Når der bliver stille omkring dig, og du stivner af skræk, ser, at arbejdet er blevet en flugt væk fra angsten og bort fra ansvaret, altruismen en nødtørftig maskeret masochisme, genkender steppeulvens sårende voldsomme hjerteslag. Bedøv dig da ikke igen ved at gå efter suset, men hold fast i billedet, indtil du har nået dets bund. Jeg synes, det er så fantastisk. Altså.
Det er du, som har skrevet dette. Altså.
Jeg har aldrig hørt Dag Hammarskjöld på danska før. Det var veldig smukt.
Ja, det var smukt. I 1975 utgav et skrivekollektiv, primært bestående av aktive rødstrømper, første utgave av håndboken Kvinne kjenn din kropp. Siden det så har den kommet ut årvisst, har en egen nettside, og det som jeg kan huske spesielt godt fra den gangen jeg som sikkert tidlig tenåring blodde i boken, var at du skulle se på ditt eget underliv med et speil. Og det jeg tror han har lært mange generationer kvinner å sjekke seg selv. Nå er spørsmålet i Danmark. Må man døpe om boken Kvinne, kjenn din kropp til Kvinne, kjenn din tissemann? For hva er det som har skjedd med kvinnebibelen over alle kvinnebibler, Hassan?
Altså, får jeg bare sige, tissemann, så at svenske lyssnere forstår, det er penis, altså.
Ja.
Ja. Det er et specielt norsk ord, det der.
Tissemann hedder det også på dansk, og tissekone er en vagina, ikke?
Uff, eller vagina. Åh, gud, så hemskt. Åh, gud, tissekone og tissemann. Vidrigt. Åh, så vidrigt. Ja, kör nu.
Det er jo meget bogstaveligt.
Åh, oh, herregud, altså jeg... Åh, oh. All right.
Nej, men situationen er jo den, at redaktionen bag den seneste udgave af Kvinde, kend din krop, som udkommer på 50-året, altså i 2025, har været interesseret i at inkludere alle kvinder, og jeg siger kvinder nu med gåseøjne, ikke? Altså, fordi non-binære og AFAB-personer. Nej, prøv at høre, nu, jeg roder mig ud i nogle formuleringer nu, som jeg ikke kan finde rundt i. Altså, det handler om... Der foregår en kulturkamp her, ikke?
Ja,
fordi
det,
nogen
det
redaktionen ønsker at inkludere alle, som kalder sig kvinder, mens dem, der protesterer, ønsker, at den her bog skal være til dem, som traditionelt set er kvinder. Mm. Altså kvinder, som ikke har en tissemand, men har en tissekone, ikke? Hvis I forstår. Og protesterne lyder jo så netop. Skal denne her bog så hedde Kvinde, kend din tissemand? Ikke? Altså frem for...
ja. Jeg kan sige så her. For egen del så har jeg inga problem med at en kvinna kan se olika ut i underlivet. och vara född i ett annat kön från början. Alltså att, det, att man pratar om det, om kvinnor på det viset. Det, jag har inga problem med det. Men vad jag kan fundera över, är det inte en kvinna som har skrivit den här boken Kvinna, känn din kropp från början? Är det inte en författare som... Hon heter väl någonting, den författaren, här för mig?
Det är väl flera författare, för det kommer ut nya utgåvor. Ha,
för att jag tänkte, hur kan man ta en författares bok och bara göra om den? Men det är inte så alltså, utan det är ett grupparbete.
Det är utvecklingen av kvinne, alltså det liv som kvinnelivet, kan man säga.
Ja.
Kvinne, känn din kropp i år, alltså, nästa år, om 2 år.
Jag husker den ju från min barndom, för både min mor och min fars kone hade den stående på bogregionen, ikke? Och det var liksom deras bog. Ikke? Och sedan vet jag ju också att kvinnor från min generation läste i den, ikke? Och den, de yngre, de efterföljande generationer har ju också brukt den som en slags könsbibel, kunde man säga. Ikke? Alltså en bog som man kunde bladra upp i, og som ligesom var et monument over kvindekroppen og kvindekønnet dermed, ikke? Altså et opslagsværk, som man har brugt som kvinde i de her 50 år, altså 50 år, ikke? Og på den baggrund føles det som en invadering, altså næsten som et overgreb, at der nu skal være det, som kritikerne kalder mænd og tissemænd i denne bog, ikke?
Men alltså jag kan förstå de kritiker som tycker att det är ett problem ifall biologisk kön blir en underkategori bland alla andra kategorier om vad man är när man är kvinna. Den oron känner jag också, den har jag uttryckt förut. Men om man gör en sån här bok så tycker jag inte att det är fel att även alla sorters kvinnor kan vara med i den boken. Den ilskan förstår jag inte heller faktiskt. Någon pragmatism på man väl ändå liksom bjuda på.
Men jag tror det handlar om att man som kvinna med hjälp av den här bok fick utvecklat ett rum där man kunde tala om ting som man aldrig hade kunnat tala om för.
Jo, men det kan man fortfarande göra.
Jo, men det är ju därför det är emotionellt. Det är därför det känns invaderande. Och den reaktion förstår jag gott. För min tanke var också som din, Åsa, att jamen, vad är problemet? Man laver bara ett extra kapitel. Eller...
Ja, just det.
Ja.
Du lytter till norsken, svensken och dansken.
Ja, jag lurer på om vi ska gå ut på alltså en glassak.
Ja, gärna.
Statsminister Jonas Gahr Støres äldste son flyttade från barndomstrakterna för att satsa på andlig vägledning. Han säger, jag tror många av de stora utmaningarna idag har sin orsak från något inne i människan. Det handlar om känslor, hur vi ser världen. Fred i Gaza kommer inte bara av att någon signerar en fredstraktat. Vi måste också förstå hur vi förlöser trauman som har gått i generationer, säger alltså sönt till statsministern. Han tror inte så mycket på politik, han tror mer på pusten. Och så kände jag när jag läste det att det är så lätt att bli fnisete. Och så ser jag att det är så många unga politiker i Norge idag som säger att de går av. De vill inte vara politiker längre. Och det tror jag det är en grund till. Men här har du alltså en statsministersson som heller inte tror på politik till synlatne. Selv om han innrømmer at både faren og han jobber for at verden skal bli et sted, bedre sted å leve, som man sier. Hva tenker dere?
Jeg tenker at det er underbart med et barn som ikke følger i pappas eller mammas fotspår og skal bli likadan, utan som har fått den uppfostran og tryggheten från sina föräldrar att faktiskt gå sina egna vägar. Det tycker jag är flott.
Yeah.
Så tänker jag.
Jag vill säga att där var han liksom uttrycker att för exempel fred i Gaza kommer inte bara av att någon signerar en fredstraktat, ikke? Vi måste förstå hur vi förlöser trauma, säger han, ikke? Ja, det förstår jag gott, men fred kommer ju faktiskt av att man signerar en fredstraktat,
ja, ikke? Det altså,
hvis vi kigger på historien, ikke? Og derfor vil jeg sige, at det er sikkert godt, at man har sønner som Magnus Støre, men det er også godt, at man har fædre som Jonas Gahr Støre, ikke?
Bra, jeg holder med. Jeg holder med.
Og der kommer sjøen.
Og Dag Hammarskjöld.
Og han fikk ingen på.
Jeg tror egentlig Magnus Støre kunne ha likt dette sitatet som du leste her i stad, Hassan.
Det tror jeg også. Det var väldigt fina bilder att se. Jag har ju sett den här intervjun. Han sitter i färgglada såna här orientaliska kläder. Peace och harmoni ute i skogen. Jag tänker, ska vi inte gå ut på en av världens bästa låtar, tycker jag. Norwegian Wood med Beatles från 1965. Norwegian kan inte det vara en tribut till, till Magnus?
Det är tjockt.
Ja, det kan vi göra. I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR og DR, der redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Og husk at du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd og NRK Radio.